Vi är tillbaka i era lurar och för första gången, så det känns som det är första gången på hela säsongen, men kanske någon gång i höstas så satt vi och spelade in i dagsljus. Vi spelar in väldigt tidigt och det är söndag och ja, det känns som vi är tidigt ute denna gång. Hur känns det att spela in i dagsljus egentligen?
Ja, men helt otroligt. Du reagerade på, var sitter du någonstans när du såg, när jag ringde upp dig? Sitter du i köket? Nu får man sitta i köket, för min fru och yngsta dotter är i Stockholm här över helgen och äldsta dottern har inte slagit upp sina ljusblå ännu. Du vet hur det är.
Ja, jag är ju fortfarande så, jag kan sova hur länge som helst. Jag är fortfarande en ungdom, trots att jag fyller 40 år faktiskt. Så att, det är som det är. Men du, en sak jag är nyfiken på. Hur var det för dig att kolla på en tisdagshyllning för Leon Redox?
Jag var ju lite sådär, jag tycker att det hör lördagar till just hyllningar. Men jag tycker att det var en fin hyllning. Och det som tog på mig mest, ska jag ändå säga, det var att Henrik Evertsson blev rörd. Har du sett Henrik Evertsson rörd någon gång nära till faktiskt tårar? Det berörde mig.
Ja, men var det inte så vid förra hyllningen att han också var lika känslosam där, om det var med Johan Markusson eller vad det nu var? Det var någon gång, vill jag minnas, att han har varit lite känslosam.
Var det så?
Vid tidigare lägen. Man kan ju säga som så här att han väljer sina tillfällen när han är känslosam i alla fall.
Ja, absolut. Ja, han är inte den mannen av stora ord eller den som har behov att stå i centrum eller så. Så att det tyckte jag var fint. Sen noterade jag att det fanns folk som gnällde på att det tog lång tid och så. Det är hyllningar. Ja, det får ta lite tid. Jag skiter i det. Jag kommer ihåg när Frölunda skulle hylla Niklas Andersson för ett gäng år sedan. Så var det på hockeylördag då, TV4. Och då är det lite så här tidspress med match som kommer senare vid 18 och sådana saker. Så att vi fick körschema på TV4 och det stod då att Niklas Andersson skulle hålla tal i typ 2 minuter på det där körschemat. Jag bara skrattade. Det kommer jag aldrig gå. Men vad menar du? Nej, men alltså tal, det finns ingen människa. När han kommer in och när han ska börja prata, då börjar publiken applådera. När han då säger att jag har älskat att spela Frölunda, då börjar publiken applådera. Och bara där har det gått 2 minuter. Ett tal måste få kunna ha utrymme för att vara 10-12 minuter. För att du ska få in publikens, att de ska integrera med talet och så. Och det sprang iväg väldigt mycket. Så att det ska få ta lite tid.
Jag var på Niklas Sundströms förtjänstfanehissning. Det är ju inte en tröjhissning. Men när de mötte Djurgården i vintras och... jag tittar på klockan, var väldigt vad det drog ut det här. Alltså, och matchen skulle börja 20.30. Den satte igång, eller det var sluttalet, eller hela ceremonin var ju slut 20.58. Så den drog ut nästan en halvtimme extra. Och jag minns att det var ju en seg match också. Och när man skulle jaga nyhetsvinklar efter match, titta på klockan. Fan, klockan är ju över midnatt ju.
Men det var inte den matchen mellan Modo och Djurgården som det var så, det var filmningar, det var den här gången när Modo stängde av Ingman efteråt för filmning och så.
Ja, det var stökigt med domarna och allt vad det var, såklart som det blir en sån match. Men på tal om Modo, Marcus Näslund, att han får sin förtjänstfana hissa. Vi har fått ett litet inspel från De Stockholmian som undrar om det verkligen är i sin ordning att hissa Macke och med hans få matcher i Modotröjan.
Alltså, jag tycker vi, självklart, ja, det är mitt korta svar, absolut.
Man inte väga in lite sådär att han är en stor ambassadör också för Modo i hela världen egentligen, för den storhet han var i NHL, och de pensionerar ju faktiskt inte hans nummer heller, utan det är ju en förtjänstfana, och jag har säkert sagt det tidigare, men jag gillar de här förtjänstfanorna.
Ja, och det är samma sak som med Börje Salming där i Brynäs också. Det är mer för det ambassadörskapet än att han hade gjort x antal tusen matcher för föreningen. Och det var en fin hyllning för Marcus Näslund också. Värdigt. Och det är något speciellt när Foppa är där liksom. Foppa och Marcus Näslund. Jag minns ju liksom junior-VM 93. Jag såg både Foppa och Näslund, en av deras första seniormatcher i Björkingshallen i Huddinge. Då visste man att det var två killar med galler. Man förstod inte att de skulle bli så bra. Man liksom följt deras resor och säsongen där i början på 00-talet när de slog sig toppen av poängligan. Två killar från Övik. Jag har ingenting med Övik att göra, men jag var så stolt som svensk när jag bodde där borta, när det var ett av tvåan i poängligan, Forsberg Näslund.
Men du, fotografen som skulle ta lite bilder där inför matchen när tröjhissningen skulle äga rum med Sundström, Forsberg, Näslund. Tänk vilken jäkla bild det hade kunnat bli. Och sen så bestämmer sig Modo för att klämma in sin lagkapten David Rundblad i det gänget också.
Ja, det var finnet fel. Inget illa mot David Rundblad, men han skulle inte varit på den bilden. Det skulle varit Forsberg, Näslund, Sundström.
Vi tar en fråga också från Brogis här angående tröjhissningar. Han vill ha statistik på hur ofta hemmalagen vinner när tröja åker upp i taket. Han var till exempel och så när Örebro fick stordäng av Rögle när Henrik Lövdals tröja åkte ur. Vad känner du?
Just den där matchen, Frölunda vann väl när Niklas Anderssons tröja hissades. Jag var då på David Petra 6 hissningar för mig att det var mot Leksand och att man vann där. Det var förresten en fredag, jag som hyllar lördagshyllningar. Jag vet faktiskt inte riktigt, men den här veckan...
Den här säsongen har det väl varit, nu förlorar Växjö mot Luleå när Red också åkte ut. Men Frölunda vann ju andra sidan när Bäckmans tröja åkte upp. Och sen, om man nu kan räkna det, så när Percy Nilssons Nuna åkte upp i taket i Malmö, förlorar i Malmö hemma mot Modo också. Men jag har ju tittat lite på det och slog lite grann på olika tröjgissningar. Luleå slog Karlskrona när Åkerström åkte upp. Luleå slog Malmö när Janne Sandström åkte upp. Frölunda slog då HV när Bäckman åkte upp. Malmö slog Färjestad när Mattsson åkte upp. Och Färjestad slog Frölunda när Rickard Wallins tröja åkte upp i taket. Så att, ja, känns som att Brogis är lite färgad av årets tröjhissningar där.
Ja, så är det. Du, innan vi går vidare här så har jag ett dilemma jag måste ta med dig. Jag plockar ut veckans lag varje måndag, publicerar det i bloggen, har gjort så under 8-9 års tid nu. Och varje söndag så sitter jag här och så värderar jag spelare fram och tillbaka. Jag kollar lite underliggande statistik, kollar klipp och så. Hur ska jag värdera André Pettersson den här veckan? Jag ska bara presentera vad han har gjort. Färjestad, då blev de nollade, HV71. André Pettersson blek i den matchen, noll skott på mål, minus ett. Matchen efter mot Timrå i torsdags, André Pettersson blek, noll skott på mål, minus ett. Mot Oskarshamn i 10-1-segern, André Pettersson 4+2, fenomenal. Hur ska jag värdera det när det ändå har varit tre matcher för att plocka in honom eller hålla honom utanför veckans lag? Kan du vara lite behjälplig där?
Ja, det är svårt att vara lite behjälplig där faktiskt, för att han tangerar ju klubbrekord för antal poäng i en match också för HV71, och alltså 6-1 målet han gör mot Oskarshamn när han bara smeker in det på ett friläge.
Ja, det, är så
det är ju verkligen vad man kan kalla hockeygodis. Det beror ju helt och hållet på konkurrensen är, skulle jag säga då.
Ja.
Vad har du ställa emot honom? Det är väl mer det.
Precis, och det finns ju väldigt, väldigt mycket som spelare som har varit bra den här veckan liksom, som alltid som sticker ut. Färjestad har tre raka segrar, Kjellman har varit bra, Joakim Nygård har varit fenomenal till exempel. Du har Växjö fortsätter vara bra även om man torskade mot Luleå, och det Malmö då, vi ska säga att vi spelar in den här innan Malmös match mot Skellefteå, men fortsätter Fredrik Händemark att spela som han gjorde tidigare i veckan, så ska ju han vara med också. Så det finns väldigt många bra, och jag vill ju inte bara titta på poäng, men jag har svårt att värdera den.
Du har väl alltid en möjlighet i just där veckans lag när du utser veckans och så vidare, då kan du ju ta veckans dilemma kan du väl sätta på dig.
Absolut.
Där, och där kan du väl hylla det han gjorde i matchen mot Oskarshamn, om du nu måste klämma in andra i veckans lag då.
Ja, veckans prestation skulle han kunna få. Jag måste liksom, du var inte jättebehjälplig, men du gav mig i alla fall en väg.
Ja, men
ut.
Där gav jag dig väl i alla fall ett tips att du kan. Absolut. Väl lägga honom på veckans dilemma i alla fall.
Ja, veckans dilemma.
Ja, exakt. Men du, Brogis, vi tar upp honom igen där. Det ryktas att du bjuder honom på pizza.
Ja, exakt. Brogis är ju en trogen lyssnare. Ni som också lyssnar vet att han ställer frågor, och de slinker sig in här i podden när vi lyfter fram dem ibland. Så att, ja, han var på matchen mot Linköping som jag kommenterade, så skrev jag till honom då att tar Rögle tre enkla så bjuder jag på pizza. Och jag vet inte om det var tre enkla, men de var mycket bättre, ska jag säga. Mycket bättre än ett blekt Linköping för den dagen. Och då fick Brogis sin pizza och cola efteråt.
Vad är Brogis för typ? Han känns ju som en riktig quattro stagioni typ. Alltså.
Nej, Vesuvio är sjukt besviken. Han kryddar den dock med lök.
Nej, men Vesuvio-killar gillar jag. Jag gillar Vesuvio alltså.
Ja, nej, ja. Jag är en capricciosa.
Var det inte Vesuvio du satt rekordet på också?
Han tyckte att jag åt snabbt och jag höll tillbaka. Han bara, jäklar vad snabbt åt. Och då höll jag tillbaka.
Då fick jag åt liksom du också Vesuvio då?
Nej, jag åt en capricciosa. Men Brogis åt pizzan på ett konstigt sätt. Så jag har aldrig sett förut. Han började i mitten och jobbade sig utåt.
Okej.
Okay. Har du sett alltså,
något Ängelholms-fenomen eller vad är det där?
Alltså? Men han började skära liksom en liten triangel, eller nej, en rektangel ska jag säga, i mitten av pizzan. Och sen började han att jobba sig utåt, liksom mot kanterna.
Jaha, okej. Okay. Men åt han kanterna också?
Absolut.
För kanterna kan ju vara riktigt överskattade.
Ja, nej, nej. Jag tänkte att det vill man, kanterna ville man ju nästan äta först liksom, för att komma mot mitten. Men han gjorde tvärtom. Så att, men han åt upp hela pizzan.
Ja, underbart. Men du, Linköping var bleka. Hur var det på läktaren där då?
Dött. Alltså, otroligt dött på läktaren. Jag var jättetaggad för att komma till Linköping. På första gången jag varit där, Linköping, numera liksom ett etablerat, eller etablerat. De är på den övre halvan liksom, med topplag, går för en direktplats i kvartsfinalen. Väldigt positiv stämning, glad, toppen, folk runt omkring var glada, publiken är tillbaka. Claes Östman var glad trots förlusten mot Färjestad innan. Det var liksom, fan vilken skön känsla, jag är Linköping, kul med match. Och så var det bara tvärstopp. Dels Vorgi Krojs felpassning efter en minut och sex eller sju sekunder. Vilket gav Tambellini och Rögle 1-0. Och sen var det helt dött på läktaren.
Ja, och det har ju sin anledning för att supporterföreningen eller en gruppering eller liknande var det väl som protesterade mot någonting, va?
Ja, det är väl någonting med ordningsmakten eller någonting. Det där, jag är inte så insatt i den typen av saker. Men jag fick det till mig typ under matchen att det var anledningen att det var dött på läktaren.
Ja, jag kan i och för sig, jag som har levt i den världen kan väl i och för sig köpa att man gör någon form av protest, men inte en hel match. Det känns ju lite väl påtagligt faktiskt.
Nej, och det fanns väl säkert de på ståplats som hade velat heja på liksom, men då fick väl de följa med de andra då, det här, vilka det var nu som tog initiativ till det här. Jag har inte hela bakgrunden, men personligen tycker det är töntigt. Alltså Linköping ska vi säga, det finns ett gäng supportrar, jag drar inte alla över en kam här ska jag säga, det finns ett gäng supportrar som beter sig riktigt pissigt, och har man markerat mot dem, jag har ingen aning, men det är ingen hemlighet att de har en del supportrar som inte beter sig.
Ja, vi släpper dem, jag tycker vi går på en annan grej, en helt annan sak faktiskt. Albin Greve har ju åkt dit igen. Och där kan man väl säga att man stod väl lite inför dilemma när man skulle plocka fram den dummen, med tanke på att det kändes inte lika grovt denna gången. Det kändes som att det blev mer olyckligt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men om man jämför med den smällen han delade ut mot AIK så kändes det som en klassisk tjuvsmäll, medan den han delar ut på Isak Skedung i Västerås blir, ja, jag skulle säga mer olycklig.
Absolut. Och här är det viktigt att hålla två bollar i luften samtidigt. Det finns ju då en referensgrupp i Hockeyallsvenskan och det finns en referensgrupp i SHL. De har ju inte med varandra att göra. Det är inte samma personer som sitter i de referensgrupperna. SHL har ju tidigare varit lite mer öppna vilka som sitter där. I Hockeyallsvenskan har jag inte den blekaste. Jag hoppas dock att klubbarna har det så att man har den transparensen. Sen är det ju som så att det är Riksidrottsförbundet som hanterar, kan man egentligen säga, ärenden som går vidare, utan det måste vara en disciplinär instans. Det står i stadgarna. Och det är ju inte SHL eller Hockeyallsvenskan som styr den. Det som har varit är att man för ett gäng år sedan, när man såg ett eskalerande problem med hjärnskakningar, med spelarnas säkerhet, då stramade man till straffskalan. Och då dömer de efter den straffskalan, vilket är den hårdaste i världen. Det finns ingen annat land i världen som har så hårda straff som vi har. Men det är ju för att svensk hockey har sagt att de vill ha de straffen. Jag tycker straffen är på tok för hårda för, liksom, för så små marginaler som det är huruvida en tackling tar illa eller ej.
Vad borde man gjort på Greve om i den bästa av världen, om vi bortser från allting som du har sagt här nu?
Jag tycker inte att den skulle anmäls. Det finns ju ett filter och det filtret måste ju ha sett situationen. Jag hade kunnat tagit en utvisning. Att domaren tar ett matchstraff i det läget, det är egentligen helt, det är en utopi. Folk säger, domaren måste ta ett matchstraff. Ja, men folk som ser den smällen liksom. Ja, du ser den på reprisen. Men att du tar den 100% säkerhet och tar den som domare ett matchstraff där. Visst, man kan kolla på video, men jag tycker inte det. Jag pålägger faktiskt ingenting på domaren i det här fallet. Jag hade kunnat köpa ett matchstraff. Jag tycker dock inte att den är så grov så att den ska föranleda en anmälan. Och när det då kommer på disciplinnämndens bord, är det då, anser de att det är 2 matchers avstängning? Då blir det ju 5, för det är 4:e gången som han får straff.
Ja, precis. Det är det som blir märkligt, att någonting som kanske är det är ju kanske den mildaste av alla.
Absolut.
Under säsongen som ändå ger det hårdaste. Han har fått 5 matcher en gång tidigare, va? Men det blir ju ändå det hårdaste för att de måste ta på återfallet.
Exakt. Jag ska inte säga att jag lider med Alvin Greve, för han har satt sig en jäkla risig sits själv för sina tidigare ageranden. Men i det här fallet så tycker jag att jag tycker att det blir fel när det blir så hårt många antal matcher. Och sen vill jag också bara lägga till där att Djurgården sitter och pratar om att det är mobbing mot Alvin Greve. Det tycker jag är töntigt. Det tycker jag, det är en känslostyrd KG Stoppel som uttalas på det sättet.
Det är klart att det är känslostyrt,
men han ska väl också... Det är oproffsigt. En så stor och fin och stolt förening sitter och pratar om att det är mobbing mot en enskild spelare. Man kan säga mycket om disciplinnämnden, men jag tror inte att de sitter och mobbar enskilda spelare.
Nej, det gör de ju såklart inte. Men jag kan förstå att man vill se sitt eget bästa, men sen blir det lite väl stora ord från KG. Ja,
absolut. Och man väljer att överklaga. Det kommer såklart inte leda vidare någonting, för att Riksidrottsnämnden som kollar på det här har ju då i beaktning att det är hans 4:e avstängning den här säsongen. Så att de kommer inte dra ner det straffet. Hade det varit, nu när det blev anmält, hade han varit clean sheet så är det 1 eller 2 matcher.
Mm. Men du, Amil Krupic, nu fastnar vi i det här förbannade tacklingar.
Ja, men kör, skit, men... riv av det direkt då. Riv av det direkt.
Amil Krupic åker upp på 2 matcher för sin smäll ner i sarghörnet där. Jag skulle vilja jämföra den lite grann med det som Henry Bowlby i Rögle åkte på 5 matcher för sin putt mot Filip Berglund. Och Amil Krupic, alltså den ser ju nästan värre ut så här spontant när jag tittar på det.
Det är samma sak, Bowlby där som är Rögle-spelare. Jag har sett och kollat den, för när jag såg situationen snabbt, jag tycker att det är väldigt oseriöst att uttala sig från min roll bara genom att ha sett en snabbt klipp typ på nätet, på Twitter, när om det är TV4 eller någon annan som lägger ut. Det är oseriöst. Så att jag måste liksom granska den. Det låter lite högtravande när man säger så, men jag tycker att det blir oseriöst från min del om jag ska sitta och uttala mig om saker. Så när den skedde så tänkte jag, ja, matchstraff, inget mer med det. Sen blev han anmäld, så tänkte jag, ja, men då får jag väl ladda hem den och kolla på situationen. Och då ser jag situationen och jag tycker att ett matchstraff i matchen är helt befogat. För att Bowlby äger den situationen, han knuffar till Filip Berglund först, som gör att Filip Berglund tappar lite balansen. Och i samband med att han tappar balansen så snedställer han skridskon lite. Det är för att han tappar balansen när man ser ordentligt på situationen. Och sen kommer det en knuff. Knuffen är tillräckligt hård för att kunna ge jäkligt stora konsekvenser för Filip Berglund. Men jag tycker inte att man enbart ska döma utifrån en konsekvens. Jag tycker att det är ett matchstraff för den matchen. Det hade räckt gott och väl faktiskt.
Med Krupic då, som får 2 matcher för sin smäll där nere i sarghörnet när han också puttar. Vad tänker du kring det?
Jag tycker att den är faktiskt farlig, väldigt farlig, för Victor Nilsson är en sårbar situation och jag lägger inget ansvar på Victor Nilsson att situationen sker överhuvudtaget, utan det är Krupic äger den. Där, ja, jag tycker att 2 matcher är en rimlig avstängning, men om man då dagen innan hade Bowlby på 5 så blir det ju inte rimligt. Men om man
bortser... Och Bowlby, är han straffad sen tidigare?
Nej,
jag kan komma ihåg.
Nej, absolut inte. Det är inget återfall som han åker på där. Så att jag tycker att i Krupics fall så är det 2 matcher. Men man då hade Bowlby 5 dagen innan så blev det lite klent straff. Där vill jag dock säga att Krupic la sig platt. Uttalade sig att han... Ja, han tog på sig hela ansvaret och att det var dåligt av honom. Han är inte den typen av spelare. Så det, någonstans mitt i helvetet, det gick bra med Victor Nilsson, så var det ändå fint att Krupic och tog på sig det. Men du, när vi ändå är inne och snurrar på det här med bedömningar och så. Jag är ledsen för er som sitter och lyssnar och tycker att det här är svintråkigt. Vi kommer att komma vidare, men en sista grej angående bedömningar då. För det här är faktiskt en fråga som har dykt upp från många. Det är bland annat från Kalle Gran och några till, som har åsikter på det bortdömda målet i fredags mot Östersund. Och då är Brodin ens i målgården, frågetecken. Och där ska vi, det som inte har sett det, det är ju ett, ett jättefint hockeymål. Skott utifrån, Brodin till synes står någonstans och skymmer målvakten. Det ser ut som ett klockrent mål. De dömer mål på isen, de går ut och videogranskar det. Och mot allas förvåning så döms det bort. Vad har du för tankar kring det?
Han står ju med båda skridskoskenorna inne i målgården. Och då skymmer han ju målvakten med skridskoskenorna i målgården. Alltså stör han ju målvakten på det sättet. Det är väl det som Daniel Annelind har en fråga om. Ni får gärna förklara regeln om visuell störning som gjorde Djurgårdens mål bortdömt. Är inte uppgiften för en forward visuellt störa målvakten? Vidare så reagerar jag på kommentaren att domaren anser att det är mål, men han får inte ta beslutet. Vad är det som gäller? Jo, det är så här att han måste ju ändå följa regelboken. Alltså man kan ju tycka vad man vill om regelboken. Det har jag hört att domare uttalat sig om. Ja, hade jag fått bedöma så tycker jag att det är ett bra mål, men jag måste följa boken.
Absolut.
Och så vidare. Det har man ju hört dem säga. Och ja, man kan tycka vad man vill om att Daniel Brodin, han har ingen kontakt med målvakten, utan det är ju faktiskt bara skenorna som är i blått område, och då anser sig han visuellt störa målvakten, som jag tolkar det.
Har du sett bilder att han är i målgården?
Jag har sett bilderna uppifrån att han är med båda skenorna i målgården, och jag kan lägga ut det också om det ska vara så.
Okej, okay. Absolut. Jag har inte sett just den bilden.
Jag har sett när skenorna är innanför det blåa området uppifrån, från kameran uppifrån.
Men
jag kan lägga ut det.
Visades det under matchen? För
det tror jag inte att det gjorde. Jag såg inte matchen, ska jag ärligt säga. Jag har fått se i efterhand. Okay. Och då har jag fått bilder på när skenorna är... Båda två är innanför det blåa området.
Ja, du ser. Ja, då lägger du ut den i samband med att podden publiceras. Så att för jag vill också se den.
Ja, men absolut. Jag ska skicka den till dig också nu under dagen. Så ska du också få se den.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Vi har fått en fråga också från Petter Sjöberg. Han vill att vi plockar upp mängden videogranskningar. Alltså, han tycker väl förmodligen att det har varit för mycket videogranskningar. Att man tar för många. Vad anser du om det?
Absolut. Jag tycker att ibland kan det dra ner tempot. Det var ju extremt under JVM. Var det med videobedömningar. Och där var jag inne på. Har du då ett beslut på isen. Och du inom loppet av en minut inte kan säga emot det beslutet huruvida det är utvisning eller ej, och kvarstår beslutet på isen. Sitta där som det var i JVM i 3-4 till och med 5 minuter. Riktigt så illa är inte SHL, men ibland kan jag uppleva att det drar ner på tempo lite för mycket.
Jag såg någon match, om det var i Karlskoga när Brynäs var där, när de satt där otroligt länge ute i båset, domarna. Men alla strävar ju såklart efter att ha så korta matcher som möjligt, och man funderar på, ska man korta ner powerbreaksen, ta bort dem helt, ta bort några minuter i periodpausen eller liknande. Det är ju därför den här debatten uppstår, att om man ska ha videogranskningar, för att man vill inte att en vardagsmatch ska ta slut 21.35, utan man vill ju att den ska ta slut 21.05 i optimal värld, tror jag nu att de hade velat den till slut 21.00. Men en spaning där som skulle kunna korta ner matcherna. Skulle man inte kunna plocka bort den här regeln att om pucken går i droppnätet, bara spela vidare? Hur många avblåsningar tror du att du ser på en hockeymatch där pucken går i droppnätet? Där man blåser av för att man ska göra det, men alla är ändå beredda om pucken kommer ner i droppnätet.
Ja, skulle det kunna användas om jag hårdrar det. Om man då åker, Jonathan Podas åker ner ovanför rörlinjen och lägger den i droppnätet. Pucken i droppnätet. Den får ju en helt annan studs. Skulle man kunna bygga ett anfall på det? Förstår du vad jag menar? Jag drar ett extremt. Det blir ju en helt annan studs mot ett plexiglas. Du kan ju liksom inte ändra regeln helt och hållet. Bara för att speeda upp matcherna.
Men egentligen, alltså en puck, alltså du kan ju aldrig ha kontroll på hur pucken studsar ner ett droppnät. Det är lite samma sak som om pucken studsar lite konstigt i ett plexiglas och så är den frispelare framför mål.
Ja, men är det så många avblåsningar för droppnäts per match?
Ja, jag har suttit och räknat lite på det. Och jag har fått fram att det är i alla fall en 8-10 gånger per match som den är uppe i droppnätet och härjar.
Ja, okej. Okay. Ja, jag ska spana på det till nästa vecka, kan jag säga. För en sak bara. Den som har lagt schema till Hockeyallsvenskan, den personen, om du lyssnar på det här avsnittet, du är ett jävla geni, ska jag säga dig. Vilken vecka vi har i Hockeyallsvenskan när det är landslagsuppehåll samtidigt.
Ja, men de är väl för härliga på det där i Hockeyallsvenskan. Har väl tänkt till lite grann och lägger matcher. Och de gör det ju på onsdagar och fredagar när landslaget inte spelar. De lägger ju till med en match på måndag kvällen också.
Alltså, ja, och inte bara en match liksom på måndag. Det är ju en av de hetaste matcherna, får man väl ändå säga. Om jag ska säga en av de hetaste matcherna jag har gjort i år, så är det ju mellan Brynäs och Björklöven. Nu är det Björklöven som har hemma på måndag mot Brynäs. Hur häftigt är inte det liksom?
Ja, det vet ju du som har varit på det och suttit på den finaste pressläktaren av dem alla.
Mm, tänk när de bygger bar där, vad pengar de ska tjäna. Då kan Kente värva det han behöver, för att han behöver en forward nu, Kente. Och jag hör att inte pengar, ja, det finns ju folk som är beredda att gå in med pengar, men de är ganska missnöjda med där de befinner sig nu och kanske inte vill putta till de där pengarna. Men nu behöver de faktiskt en forward, för de har en tunn uppsättning forwards nu.
Trevor Sheek finns ju eventuellt på marknaden. Han spelar Vienna Capitals. Men vad jag hör så vill ju han ha avtal även för kommande säsonger efter det, och det vet jag inte riktigt om någon är beredd att ge honom. Visst, han var jättebra när han spelade i Västerås och Kristianstad, men han ville ha för nästa säsong också, så att han finns ju som alternativ, men det är förmodligen rätt dyrt också.
Såklart, såklart. Men du, vi håller oss kvar lite vid Brynäs där, för vi har fått en fråga från Jakob Axelsson. Namnet känner jag igen, en trogen lyssnare. Kan ni förklara hur Alsen resonerar? Han kan tänka sig avsluta säsongen med 4 målvakter, men inte förstärka framåt med forwards. Och nu vill jag bara veta, 4 målvakter, vad tänker vi där?
Men Klara finns ju, och sen har de ju plockat in den här Filip Lindblad från Visby Roma. För övrigt har jag hört jättemycket gott om Filip Lindblad. En av ettans bästa målvakter som förmodligen spelar i Allsvenskan permanent nästa säsong. Känns jättespännande. 99. Och sen så vill man ju då in. Man var nära Niklas Lundström i förra veckan. Jag vet, Viktor Brattström kanske finns på tapeten om Färjestad får igång Carl Lindbom där. Under kommande tid, och kanske man kan tänka sig släppa Brattström. Så det blir väl 3 i alla fall. Däremot frågan om vi bortser från att det är 4 han nämner istället för 3. Att man borde titta på en forward istället. Ja, det kanske man borde, men det finns ju inga spelare. Det är ju om Trevor Sheek kommer in eller någonting i den stilen. Men Kelleher och Wessel är ju skadade, va?
Ja.
Men man kan väl vänta in det. Brynäs har ju ändå vunnit serien, kan vi väl ändå konstatera.
Ska du slå fast? Slår du fast?
Ja, den kan jag slå fast. De kommer inte tappa sin serieledning. De kommer vinna serien. Det gjorde jag för övrigt tid på Modo förra året också. Och sen så började de toktorska efter det. Det var ju då när de hade 16 raka. Det fanns inte en chans i världen att de tappade. Brynäs har inte lika stort försprång. Jag tycker att de andra slår varandra lite grann. Djurgården åker dit mot Östersund. Björklöven vacklar. Visst, det är väl Mora i så fall som har fått upp ångan ordentligt. Och vi har fått en fråga från Fredrik som håller på Mora. Mora har en sanslös form. Trots att man saknar fler offensiva toppspelare, har man toppat formen för tidigt i år igen?
Ja, det går ju att diskutera huruvida man gjort det på samma sätt som Växjö. Har de toppat för tidigt? Det finns ju inget negativt att hitta det här spelet, för man hade ju det när de var borta på JVM, norrmännen där, så hade man en räcka med matcher där man var lite sämre liksom, men som har studsat upp nu. Men jag tycker så här, Persson är igång igen. Han öser in sina mål. Han har kommit igång. Han kommer ju bara fortsätta. Jättman tycker jag är bra. Norrmännen är bra. Det är liksom det är ett gediget och bra lag. Och jag kan ju så här känna att, tänk för Moras del, det kommer inte ske, och jag vet att det är jobbigt att hålla på Mora av den anledningen, men tänk om det här laget fått vart intakt. Det är en utopi med tanke på Hockeyallsvenskan och alla vill vidare till SHL. Men ha det här laget intakt till nästa år. Vilket jävla lag de hade haft.
Ja, men så är det ju. Det är ju, kan titta tillbaka på gamla upplagor också. Tänk om Modo hade fått ha sitt lag intakt under Tambellini och de var där. Alltså,
ja, absolut.
Och tittar du på Moras lagbyggen så har ju Mora faktiskt haft en jättebra förmåga att kunna bygga upp på ett bra sätt. Man har tappat. Ett år var det ju Ludde Larsson och ett år var det Heikkinen och det gänget. Att de har ju haft en jättebra förmåga att kunna bygga upp. Jag är helt övertygad om att det kommer komma nya. En sån som Fabian exakt. Ilestedt finns ju till exempel.
Och det är det här jag menar, det här satt vi och pratade om i fjol också just med Mora, att de visar att de kan liksom föra spelare vidare uppåt i systemet och göra spelarna bra och ge dem förtroende, kommer ju ringa på vattnet att fler spelare vill gå dit. När man pratar runt lite så här angående hockeygym och så är Moras hockeygym väldigt attraktivt. Det är ju attraktivt, mer attraktivt faktiskt än en del SHL-klubbar, just för att man får chansen. Så att Mora kommer nu, om man fortsätter som man har gjort, spela bra, spela en underhållande hockey, utveckla spelarna, så kommer man då få nya in i systemet som kommer göra det bra.
Du, på tal om Moras norrmän där, jag satt och funderade lite på det. Guldgallret ska ju delas ut inom kort. Vad är dina kandidater där?
Men är det inte Brandsegg eller Lindstein som vi har bytt namn på här efter JVM? Lindstein hette han.
Lindstein säger man. Ja, ja, men jag tror faktiskt det blir en målvakt där, och jag tror att Damian Klara kommer att vinna det.
Det har du absolut. Ja, nej, men absolut, som han har utvecklats, Klara, så Brandsegg är ju en sexigare spelare på så sätt att det händer lite kring honom. Han är ju, och det kommer vara en tidig draftval. Det hade varit liksom läcker för Hockeyallsvenskan att säga vi hade Brandsegg här i Hockeyallsvenskan när han spelar NHL om några år, som vann guldgallret. Men Klara ligger såklart att han ligger väldigt, väldigt bra till.
Unga av Filip Eriksson rent av hade kunnat vara en kandidat om han hade spelat i Nybro hela säsongen. Vi har fått en fråga från Emil Johansson, eller han vill att vi gärna pratar om Filip Eriksson som är utlånad från Växjö till Nybro. Alltså jag tror att han har gjort typ 1,4 poäng per match sedan han kom dit.
Ja, och vi nämnde ju honom här för någon vecka sedan också, just det här att ta steget ner för att ta klivet vidare. Typ som Arvid Kostmar gjorde i Djurgården. Han kom
Hugo
tillbaka
Fransson.
Till exakt, och ta det där steget. Filip Eriksson har gjort det jättebra i Nybro. Alltså öser in poäng, ledande spelare, får jobba med Tommy Samuelsson som har haft 100 år i branschen, jobbar med många talangfulla spelare, vet vad som krävs för att ta spelare till nästa steg, vet vad som krävs för att hålla dem liksom tillbaka lite på jorden om det går bra, liksom pushar dem i rätt läge. Så att perfekt tillvaro att vara i Nybro för honom, Eriksson, definitivt.
Ja, Filip Eriksson skulle ju mycket väl kunna vara en topp 9 forward i Växjö nästa år om utvecklingen fortsätter så.
Definitivt. Men jag vill bara liksom här, du slog ju fast att Brynäs vinner serien. De har alltså Björklöven borta på måndag. De har Djurgården hemma på onsdag. Och de har alltså Mora borta på fredag. Det är en rätt rolig Brynäsvecka får jag säga ändå.
Ja, vi kan väl säga som så här att de kommer inte kamma noll på de tre matcherna i alla fall. Så att det tror jag inte. Det blir inte tre raka torsk. Jag tror att de är... Ja, nu får jag stå för mitt ord helt enkelt. Nu, de kommer vinna sen. När vi har suttit och snackat om lite matcher de senaste veckorna så har jag konsekvent suttit och gnällt på en spelare till dig. Och framförallt när Färjestad har spelat. Jag har bara suttit och bara spytt ur mig galler. Tur att han inte har hört det själv. Alltså, men jag har bara sagt, åh vad dålig Linkan är. Åh vad dålig Micke Lindqvist är hela tiden. Alltså han är så dålig. Sen gjorde han en bra spelmässig match i Jönköping i tisdags. Och sen så fick han en fin utdelning mot Modo i lördags.
Såg du när han gjorde det målet i 5-3 där, ansiktsuttrycket?
Det var svårt att missa det.
Ja, det var av lättnad. Alltså, Mikael Lindqvist, vi båda har ju förväntningar. Jag tror alla har förväntningar på att han ska göra mål och poäng. Och han har inte gjort det. Då kan man alltid falla tillbaka på det här. Jo, men han jobbar ju hårt. Ja, men alla spelare kan jobba hårt. Hade det bara varit det hårda jobbet du ville ha så hade du inte behövt betala Mikael Lindqvist de pengarna om det bara var det hårda jobbet. Så att förväntan finns ju att han ska göra mål och poäng. Men han har lagt ner jobbet. Jag tycker däremot såg en klar förbättring i hans spel mot HV71. Han var väldigt intensiv, såg ut att ha lite mer självförtroende, tog sig in i ytor och gjorde jobbet. Sen fick han utdelning. Och det kan nog Mikael Lindqvist tacka det klappträt som slängde in den där kolaflaskan på isen i Övik.
Alltså, ja, så det var bra att de kastade in kolaflaskorna? Alltså. Eller flaskan?
För Färjestad var det väl jättebra när Modo drog på sin tredje utvisning på kort tid. Så var det ju... Här är förresten bara... Är det inte vilket ställe där det ofta kastas in grejer på isen?
Ja, jag var ju där förra veckan också. Då flög det också in en colaflaska.
Ja, och det flög ju in en telefon i... En telefon i fjol mot Djurgården i finalen. Förlåt att jag skrattar. Och det roligaste av allt, kaosmatchen 98 där i gamla Kemparenan, så kom det in en sko.
Det är långt tillbaka i tiden.
Ja, då kom det in en sko. Det betyder att en människa lämnade den matchen med en sko bara. Det är ju jätteroligt. Men i vilket fall, så han eller hon som kastade in den kolaflaskan där hjälpte ju faktiskt Färjestad och Micke Lindqvist i den matchen. För de fick tid att snacka ihop sig. Då helt plötsligt slängde de in 5 forwards i powerplay. Osäker de hade gjort det om de inte hade fått prata ihop sig. Och Micke Lindqvist gjorde det där för hans del förlösande målet, och i den matchen då var det kört för Modo.
Ja, så är det ju. Men Färjestad har ju verkligen rest sig i veckan som har gått. De har ju tagit 9 av 9 poäng, och har man någonstans hittat tillbaka till där man var, eller?
Jag tycker det, och det är framförallt det är ett ganska talande mål mot Linköping. Det är Axel Bergqvist som spelar ut till Tomášek, eller spelar ut, han spelar från egen zon till Tomášek på rödlinjen. Tomášek tar pucken över blå, spelar till Nygård som gör mål. Inom loppet av 4 sekunder så har de gjort ett mål. När de får den farten i spelet så måste ju motståndaren respektera den och backa hem lite. Och då får de mer tid bakifrån och kunna spela. Så det spelet har man fått igång, den farten. Så att lägga sig i kassen har varit fenomenal den här veckan också.
Ja, för det ska vi säga, att när Färjestad var som bäst i höstas så hade ju Carl Lindbom ett enormt målvaktsspel. Och nu har ju Max Legacy ett enormt målvaktsspel också.
Mot HV71 i tisdag så var ju HV jättedåliga de första 10-12 minuterna, tog timeout. Men sen hade ju Legacy en helt på en wraparound, alltså sådär, som Orti ju aldrig rädda när man går köksvägen. Då sträckte han ut benet och så gjorde Färjestad mål strax senare. Så att han har ju gjort otroligt viktiga räddningar mot Linköping och också mot Modo i lördag, så att han varit jättebra.
Det är Färjestad och Växjö som känslan är, nu har väl Frölunda i sig blandat sig lite också, men orkar Färjestad ta sig förbi det här starka Växjö som ändå vinner och vinner och vinner konsekvent? Nu förlorar de visserligen mot Luleå, men man snittar ändå 2,0 poäng per match denna veckan, för man vänder och vinner Ängelholm och man slår Timrå och bryter deras trend. Man tar ju sina poäng.
Ja, absolut. De är ju jättestarka. Men där måste jag säga, sjukt imponerad av Luleå. Och Luleå är inte de som bäst. Luleå var de som var närmast att slå Växjö i slutspelet i fjol. De var ett stolpskott i match 7 från att ta det till förlängning. Och de hade spelat 3 matcher mot Oskarshamn och gick direkt på den här kvartsfinalen. De spelade 10 matcher på kort tid. De hade knappt lag. Erik Gustafsson spelade 46 minuter per match. Och det var helt... Nu åkte de ner till Växjö med ett halvt juniorlag nästan, och det grinar emot. Det ska ju vara lite kämpigt för Luleå, är det inte så? Det ska inte vara enkelt, de ska inte vara för bra, de ska inte ha för
bra. Nej, de ska inte ha full trupp, utan det ska vara liksom någon som kommer in där. Men tror du Linus Jomark blir bättre av att spela med Nico Petri och Einar Emanuelsson då?
Det är ju jätte... Det är ju, alltså, all respekt för Einar som åker, jobbar. Och Nico Petri som är... Ja, alltså hockeyallsvensk spelare liksom. Men du,
jag får bara flika in med en grej där. Om man ser till spelad istid per spelare i 5 mot 5 så har både Nico Petri och Einar gjort fler poäng än vad Omark har gjort.
Skämtar du? Alltså Nej. Tillsammans? Eller vadå? Vad snackar
du
om?
Nej, alltså om du ser till deras speltid i 5 mot 5 så per har minut. Båda två gjort fler poäng än vad Omark har gjort.
Per spelad minut?
Ja.
Det
kanske så att Omar ska tacka Bulan för att han fick spela med dem i 5 mot 5 då.
Det kanske var han som kollade på den statistiken och sa, kan inte jag få spela med Nico, Petri och Einar? Och Bulan trillade av stol och frågade, vad snackar de? Men ja, han kanske har koll på det. Men du, när vi är inne på Växjö här så har vi fått en från Malul. Uttalades kanske fel, men på Twitter i alla fall. Ska Växjö sluta vara tråkig så att resten av hockey Sverige ska ha någon chans på guldet? Frågetecken.
Ja, de spelar ganska tråkig ishockey, så det är bara att vi kör vårat spel här ute och så ska det nog gå och vända den här. Måste upp lite med farten och passningsspelet, så ska det nog gå bra.
Är det tråkig hockey de spelar?
Ja, riktigt tråkig hockey. Det är mycket bara att stå still i mitt zon, så nej, det där kan de förbättra Växjö.
Ja, alltså Oliver Johansson hade ett litet utspel där som ni hörde. Men det är lite roliga, men det där var att exakt när han sa det, jag tror det var i första periodpausen, då hade Växjö gjort flest mål i ligan och släppt in färst mål i ligan. Jag vet inte riktigt vad man ska göra mer än att vara bäst i båda delarna för att bli lite roligare. Är det att man behöver bjuda på ett sånt mål som Oliver Johansson gjorde när Timrå mötte HV71? Är det det han menar med att man ska spela roligare, eller vad är det egentligen?
Men alltså, det är väl ett bra betyg att man tycker att det är tråkigt att möta Växjö. Det är jobbigt, det är stängt i mittzon, du får ingen fart. När du tycker att du har lite tid att åka in framför mål så blir klubban borttagen, du blir bortknuffad. Alltså, du får inte den tiden. Jag pratade med Mikael Ågård där för ett gäng veckor sedan. Han sa att Växjö, det är så hopplöst att spela för dem. Du tycker att du har tid och helt plötsligt så tar de bort all tid och tar bort klubban, så har du inte en chans liksom. Så det är väl egentligen ett ganska bra betyg som Växjö får av Oliver Johansson. Det är tråkigt för att det är jobbigt. Tråkigt och jobbigt betyder samma sak.
Mm, ja, lite så är det väl. Men det är ju ändå ett faktum att nu gjorde ju Färjestad en jäkla massa mål under kvällen senare. Men i det läget hade de alltså gjort flest mål i serien, och det är väl ändå mål vi vill se.
Givetvis. Och de blir ju... Sen är det alltid med så här lag som är framgångsrika, lag som inte har lag som inte har en historik, som en förening som har rört om känslor tidigare år, som inte liksom, det är inget klubb som Växjö, ingen klubb som, även om man vinner guld så är det ingen som, förutom att folk tycker att de är tråkiga, så är det ingen som, det skapar ingen känsla någonstans, inte ens i Jönköping som skulle kanske vara det.
Undrar hur långt det tar innan Växjö når upp till den statusen att de kan börja skapa lite känslor, för jag menar, det tog inte lång tid för Linköping innan de börjar skapa lite känslor i Jönköping, trots att de inte hade varit uppe i elitserien så länge. Malmö rörde om på 90-talet utan när de bara var typ 2-3 säsonger in i sitt elitseriespel.
Mm, men just kring Linköping HV, tog inte det liksom sin fart där med finalserien vid 08 liksom, var det inte där? Och så var ju, nej, det är en bra, intressant fråga faktiskt. Men Växjö har faktiskt inte lyckats med det. Och jag tror att Växjö själva lider inte av det. Alltså, de lider.
Nej, absolut. Alltså, jag tror Växjö, liksom, om de kan gnugga på och vinna sina titlar så gör det väl inte de ett skit om folk stör sig på dem är tråkiga eller vad det nu kan tänkas vara.
Vet du vad Växjö känner då?
Nej.
Skitsaksamma.
Ja, det gör de, ja. Det gör de, absolut. Det ska in i Akademins ordlista 2025.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Byter fokus från ett topplag till ett annat, för det får man säga att Frölunda är nu, och Kjell Angela undrar om det inte är dags att ge Frölunda lite kärlek. Vad är den största skillnaden på spelet jämfört med nu i höstas?
Bra fråga, jag skickar väl egentligen över den rakt av till dig. De har spelat väldigt mycket hemmamatch också, ska säga. Sen har de ju varit nere i Davos också, som många påpekar.
Ja, för du var ju inne när vi pratade om det tidigare här, så var du inne på att det är att de har spelat mycket hemma. Men det jag ser, och det som var det stora problemet när jag gjorde den här grovanalysen av Frölunda i slutet på november. Frölunda har utvecklat sitt spel och hittat in med mycket mer passningar i skottsektorn. Det är ett lag som har hittat sitt DNA, där alla jobbar hårt för varandra. Frölunda kommer inte vinna matcher för att man spelar ut lagen. Man kommer vinna för att man är väldigt noggranna i sitt arbete. Och alla gör det väldigt bra. Men det som är den stora skillnaden, tycker jag, eller som siffrorna säger, man hittar in med mer passningar i slottet och med avslut därifrån. Så det är en klar förbättring i Frölundas spel mot hur det såg ut i höstas.
Om vi bara tittar tillbaka ett par veckor i tiden så känner man, oj, ska Frölunda leta sig upp på topp 6? Nu är det väl närmast sådär att de är väl laget som är närmast att kunna hota Färjestad och Växjö. Det går nu, snabbt.
Ja, det gör ju det. Med nuvarande form. Jag tror att Frölunda kommer kunna få en liten dipp här också. att man, jag tror inte man kommer liksom lira vidare på det här de sista, vad är det, 12-13 matcherna som vi har kvar på grundserien, eller om det kan, någonting i den stilen. De kommer nog få en liten dipp, men topp 4, jag menar, som tanke som det såg ut i höstas, hade man sagt topp 4 då, så ja, det hade jag nog inte trott. Så det är en stark positiv utveckling för Frölundas del. Och en sån som Malte Strömvall, nu är han ju, alltså han är så jäkla bra. Han gör saker som få andra klarar av att hantera. Det är liksom, han är Frölundas André Pettersson.
Ja, det är på den nivån alltså, anser du?
Ja, och det ska bli väldigt kul. Det är nästan det jag ser fram emot mest här med landslaget. De spelar för övrigt i Karlstad där jag bor. Så jag ska väl palma ner och kolla någon match, tänkte jag. Men det är nog det jag är mest spänd på att se. Och Malte Strömvalls spel i Tre Kronor, om han kan vara lika bra som han var här i förra landslagsturneringen.
Jag vill minnas att typ i november så låg Frölunda och Modo typ parallellt i scen. Och då var ju Frölunda en besvikelse och Modo en jättesuccé. Men nu är det ju verkligen skilda världar. Vi var inne på Modo som mötte Färjestad här i samband med Marcus Näslunds tröjhissning. Modo har inte tagit en enda trepoängare under 2024. Är det ett lag i fritt fall?
Definitivt. Absolut. Man har förlorat matcher på dåliga beslut. Jag tyckte även i hemma mot Frölunda, då går man bort sig, då är det David Rumblad som pinchar bort sig. Man ska inte pincha. Alltså pincha betyder att man kliver ner och stänger sargen i anfallszon. Då måste du ha täckning bakom. Har man inte det, så får man inte göra det. Jag tycker att det är en del av spelet som de inte behöver använda sig av nu, för de vinner inte så stora fördelar av det. Det är med ett risktagande i sitt spel.
När kan man vinna en fördel i det, så att säga, i att pincha?
Ja, alltså det är många lag som använder det av, som en del av sitt spel. Men då har man ju kanske en mer ansvarstagande center. Man har liksom en centerlinje, om man säger så. Där du har kanske en Linus Johansson. Du har den typen av spelare. Om du kollar på Modos centersida, så är det kanske inte så. Det är Sam Bignot, men han är lite trög. Så. Alltså, när du kan läsa spelet, flytta ner, stänga. Du har center, du har andra back, även forward som är tillräckligt smarta för att läsa av det. Det är klart att Färjestad kan använda sig det när Joakim Nygård är på isen till exempel. Att en back vet att här kan det gå att stänga yta. Sen måste man alltid värdera. Det är nästan så här, inte 50-50, är det 90-10, då kan man gå. Eller 95-5. Men de går på 50-50-lägen, känns det som, Modo.
Roma var ju inte med mot Modo. Vad tycker du om det?
Men det är väl, alltså, jag såg att folk hade åsikter på det. Det är väl inga konstigheter. Modo vill inte ha honom. Men det är ju klart att han kommer göra sin bästa match för säsongen när han möter Modo. Så är det alltid att göra mål. Och då väljer Modo att lägga in det i sitt avtal med Frölunda, och Frölunda accepterar det. Och hade inte Frölunda accepterat det, så kanske Luleå, han har gått till Luleå och Luleå hade accepterat det. Så att, alltså, jag var inte ett dugg förvånad. Så var det väl med Radan Lens.
Däremot ska han ju vara med när de möts i Göteborg. Ska han ju vara med. Utan det gällde bara matchen i Örnsköldsvik.
Men det var ju Radan Lens hade också någon sån match när han gick från Frölunda till HV71, vill jag minnas. Så det, har ju, det är inte första, det är inget unikt med det.
Nej, alltså så länge klubbarna är överens. Alltså skulle du hårdra det mot en rätt, så hade det ju inte fungerat. Men då hade han ju gått någon annanstans om det skulle vara på det sättet.
Jag nämnde Radan Lens där. Hans lagkamrat Fredrik Forsberg, han har ju rätt skralt med istid. Jag såg du la ut en tweet där med hans senaste, hur många matcher var det och den istiden han har haft.
Ja, då var det ju 10 matcher, och då hade han väl suttit på bänken i 4 av dem helt och hållet. Jag tror han hade 27 minuters speltid på 10 matcher, och nu är det ännu värre eftersom han har varit bänkad också efter det. Satt ju på bänken hela matchen mot Oskarshamn också, så att han har ju haft det tufft, och det är ju väldigt tydligt att Lindbom har exakt noll förtroende för honom.
Ja, vi har fått en fråga från Luke the Duke, rätt skönt namn förresten. Vad vi tycker om behandlingen av Forsberg, ligger nog bakom petningen mellan Forsberg då och Johan Lindbom?
Alltså, jag tror inte det ligger någonting bakom, mer än att hans förtroende är förbrukat egentligen. Alltså, om man tittar på sen Lindbom tog över HV71, så har Forsberg gjort en enda poäng, och det kom den 2 november. Och de spelar honom ganska konsekvent. Det var 13-15 minuter per match där under en månads tid, och det hände ingenting. Och sen har man ändå hittat någonting. Man har tagit ganska mycket poäng i december och framåt. Så att jag tror egentligen bara att man har hittat ett mer vinnande spel utan att ha in honom i line-upen. Så att svårare än så tror jag inte det. Jag tror inte att man ogillar Fredrik Forsberg på något sätt, utan det är mer att man har fungerat bättre som lag utan att han har funnits där.
Men det, alltså, det borde ju vara rätt många sportchefer i SHL som ringer till Kent Nubbe Norberg och säger, kan vi ta över kontraktet, kan vi köpa lossan?
Det är klart att det är. Alltså, jag vet ju att Örebro vet jag har gjort det till exempel. Man är ju inte nöjda med Axel Sundberg till exempel. Örebro vet jag har varit där och tassat lite. Jag kan ju tänka mig att Luleå måste ha varit där.
Ja, absolut. Men det vill bara släppa honom. För jag tänker, om de skulle släppa honom till Luleå, det är ju ingen... Alltså, HV ska hålla sig undan kval. De kommer inte få möta Luleå ett kval, såklart. Det behöver inte sägas. Men det är ju ingen konkurrent så. Och de kan ju potentiellt få möta dem i en åttondelsfinal. Men skulle de då få möta dem i en åttondelsfinal, så är det ju ingen större sak. För då har vi HV liksom räddat kontraktet redan. Och skulle Forsberg avgöra, ja, så blev det med den saken.
Men då får man väl säga till precis som med Roma här, att du spelar inte sista seriematchen mot oss eller någonting.
Ja, någonting sånt liksom. Någonting sånt. Det är väl bara släppa av dem. För Luleå hade väl känts som en perfect match i Luleå.
Ja, med tanke på att du hade kunnat sätta upp honom där och bara stå och bomba i powerplay på Omarks passningar, så hade det känts klockrent.
Men du, ska vi pudla lite här kanske? Är Nubben ett geni? Kolla på centersidan. Tommy Ticka till exempel nu. Han har ju ramlat ner i centerhierarkin nu när Shore kom in. Och är en tredje center. Och som tredje center så fyller han sin roll. Han åt ju upp Oskar Engsund i Sargörna.
Verkligen. Frågan är om det var han som åt upp Oskar Engsund, eller om Oskar Engsund tillät sig att bli fullständigt uppäten.
Ja, nej, vi har fått en fråga från Joel av det, och Joel som då kollar på Oskar Engsund vid 2-0-målet där som HV gjorde mot Oskarshamn, om han hade fått kompix stryk i Luleå om han hade agerat så. Men jag väljer att titta på Tommy Ticka i det här fallet. Mm. Han är ju nu gedigen tredje center. Du kommer komma med motargumentet, ja men till de pengarna, kan man inte liksom ha en tredje center, eller?
Ja, kan man så kan man. Har man ekonomiska resurser så är det klart att man kan det. Vi kan väl säga som så här att det var ett genidrag att ta in Nick Shore, för att det har blivit mycket spetsigare framåt. Man har fått sin första center, och den kemin han har med André Pettersson är ju brutal, stundtals i alla fall. Och det är klart att du har hittat en annan hierarki, och Ticka är ju en tredje, fjärde center i min bok, så det är klart att du har landat mer rätt sett ur den aspekten.
Men om man då breddar själva resonemanget, nu kommer såklart inte HV71 vinna guld den här säsongen, men om du kollar på guldlag, centersidor, så är det ju ändå liksom, kolla på topplagen då, om vi bortser Frölunda som kanske inte har den bredden på centersidan eller spetsen heller, så Färjestad, jag menar, om Joel Kjellman är en tredje center, vad ligger han på i lön i relation till Ticka?
Ja, Joel Kjellman ligger, där får ju Växjö kanske betala lite också. Men ja, alltså jag tror Joel Kjellman kanske ligger i paritet med Ticka. Mm. Att det är en utgift för respektive klubb på 160 månader kanske.
Mm. Och du har i Skellefteå så har Oskar Lindberg, du har Per Lindholm, du har Jonathan Jonsson, du har Linus Lindström som kanske går på en kant, och så har du Seb Forsfjell. Det är liksom den centerlinjen. Du måste kanske...
Men det är lite mer kreativa centra också.
Absolut, men det jag menar är att för att bara liksom ta det här lagbygget i hamn någonstans, så har man ju ett djup i sitt lag. Sen kanske vi har varit kritiska mot Ticka då som en värvad, kanske som en andra center. Men fyller han inte sin roll som en tredje center på ett okej sätt?
Absolut, alltså det är, jag tycker Ticka har lyft sig och anpassat sig väldigt väl till SHL. Sen kan vi också titta i tabellen, var är HV71?
Ja,
Nick Shore har varit i laget i 3 månader nu, och de ligger fortfarande näst sist trots allt. Vi kanske blir lite färgade av att man har slagit ett fullständigt pissdåligt Oskarshamn med 10-1. Alltså man får väl kanske vara lite nykter på det också, men det är klart att Ticka har absolut lyft sig.
När du ändå nämner Oskarshamn där, så är det ändå en intressant fråga. Och en frågeställning kring Martin Filanders status i Oskarshamn. Har ledningen fortsatt förtroende för honom? Och det här har jag varit inne på i podden tidigare. Alltså det är ju, Filander är den sista man ska plocka bort därifrån. Men det är ju ändå ett läge där de är, du sa klappkassa för att citera dig, de är usla liksom. Åker du förlora 10-1, och då har man ändå liksom en dålig trend. Man får liksom aldrig stopp på det. Vad ska man göra?
Ja, alltså jag tror inte på att lyfta bort Filander. Jag tror att det är snarare någonting annat du behöver göra i staben. För att du hittar nog inget bättre än Martin Filander. Och att vaska bort honom. Visst, det är ju ganska tydligt att spelarna signalerar att vi tror inte alls på det här. Är känslan. Nu kanske man är lite färgad av att de torskar med 10-1. Men,
nej, men det har varit, de har ju ändå släppt säsongen.
In 5-5, 6-5 och så vidare i de senaste 5 matcherna. Så det har ju rasslat något vansinnigt bakåt. Men jag skulle vilja säga så här att assisterande tränarna, de har utgående kontrakt båda två. Finns det något förtroende för dem egentligen? Jag har hört det ändå tisslat och tasslat lite grann om en sån som Kristoffer Norgren, vad han egentligen tillför i Oskarshamn. Då hörde jag redan förra säsongen, då kanske det underlättades till hans fördel lite grann av att de ändå gick rätt bra som lag. Men frågan är om det kanske är det man behöver titta på, för det är en rätt enkel åtgärd att göra som kanske kan få hela laget att tända till, och ingen av Norgren eller Micke Holmqvist kommer att vara kvar nästa säsong ändå.
Så göra det som Peter Jakobsson gjorde i Färjestad för ett gäng år sedan, tog bort Geron Dahlgren och Peter Popovic då, för att någonstans väcka laget.
Det blev väl en hygglig effekt av det, eller?
Jag minns inte. De åkte ju, det var den här pandemisäsongen, det var ju stökigt. De slutade 8 i tabellen, de åkte 4 raka mot Växjö. Även om de gjorde några bra matcher mot Växjö. Växjö vann ju guld senare.
Där men Rodin och Pressberg är ju kvar ännu.
Exakt, absolut. Jag säger inte att det var dåligt, men det var mer än, är det något sånt man ska göra då?
Ja, jag tror att det är den vägen som hade känts mer rätt.
Och man måste värva en målvakt. Langhammer kommer inte stoppa en puck. Absolut, han kommer stoppa en puck. Men han kommer inte stoppa puckar för att vinna ett kval. Och Emil Kruse är ingen du lutar emot ett kval heller. Så att de måste plocka in målvakt, definitivt.
Ja, och var ska du hitta den målvakten då?
Exakt, exakt. Men det är ju den verkligen.
Det snackades som att Dominic Fors har en out i sitt kontrakt i Cometa Brno.
Ja, jag såg någon rykte om att han var på glid därifrån. Absolut. Det skulle definitivt kunna vara någonting. Han gjorde ju det bra.
Om vi säger så här, om de får in Dominic Fors, nu är det bara på ren spekulation, men om Oskarshamn värvar Dominic Fors, hur mycket ökar deras chanser i ett kval då?
Alltså, jättesvårt att säga. Det är ändå, det har gått 1,5 år sedan Forsen spelade i Färjestad, och vi är ju väldigt liksom präglade avslutningen på säsongen som Furs gjorde, men halva säsongen när han var i Färjestad så var han inte så jättebra. Sen var han jättebra i slutspelet. Behöver han samma startsträcka den här gången, då kanske inte den tiden finns ju inte Oskarshamn.
Han har ju trots allt spelat matcher i tjeckiska ligan denna säsongen. Det hade han ju inte när han kom in i Färjestad.
Han hade inte spelat då?
Jag tror inte han hade spelat när han kom in i Färjestad. Han hade spelat någon enstaka match, men han har ju spelat konsekvent i Brno ju.
Men alltså, är Langhammer en dålig målvakt? Nej, han har ju varit jättebra i finska ligan. Har han varit bra i Oskarshamn? Nej, tvärtom, han har varit riktigt usel. Så de måste ju liksom fiska i Finland. Vad kan vi göra här? För att jag menar att Langhammer då är en av de finska ligans bästa målvakter. Skulle man lägga ut honom på marknaden där, då kanske man skulle kunna få till en bytesaffär. Jag menar, Henrik Evertsson trollade med knäna och hittade Emil Larmi sent på säsongen när de hade den här lettiska målvakten som inte fick det att stämma. Jag menar, det går.
Du menar han som är mest känd för att han var med i Svenska Spelreklam och resten av säsongen?
Och säsongen efter. Kalnis, va? Janis Kalnis eller något sånt här.
Ja, och jag såg honom första träningsmatchen i Linköping i augusti, tänkte jag bara, herregud vilket monster de har värvat.
Ja, det blev inte riktigt så. Men då fick de in Emil Larmi och the rest is history.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nu är det inte längre dagsljus, Svensson, för förhoppningsvis ni som lyssnar märker inte det. Men det här är en del två. För du skulle kila iväg på matchen Malmö mot Skellefteå. Och jag haffade dig direkt efter den matchen. Du sitter i något rum som jag inte riktigt känner igen i Malmö Arena, eller?
Det tidigare domarrummet, så att jag känner mig privilegierad här nu.
Vad heter det, sa du?
Domarrummet.
Exakt så, exakt så. Men vi kan väl börja den änden då, Malmö-Skellefteå, när vi ändå haft lite bedömningsfokus här i inledningen av podden. Det var ju en situation som rörde upp känslor i Skellefteå-lägret där. Dylan Secura inne i målgården, det blir mål, men Rickard Hugge mål. Situationsrummet från Stockholm kallar på uppmärksamheten. Och sen är det bortdämt. Vad har du för tankar och åsikter kring det?
Alltså följer man regelboken så ska det ju dömas bort, men jag tycker egentligen att det är ett bra hockeymål. Vi kommer lite grann tillbaka till det här med Brodins situation tidigare, som vi pratade om tidigare idag, att egentligen så tycker jag att det är ett bra hockeymål, men går vi slaviskt efter regelboken, vilket vi ska göra, eller domarna ska göra, så ska det ju dömas bort, för Werner får väl inte riktigt chansen att lyfta upp sin plock, så det är väl lite så jag känner.
Nej, jag är exakt samma sak. Jag hörde eller märkte att situationsrummet påkallade på uppmärksamheten, så förstod jag att det här kommer inte bli mål. För jag såg
nej,
på reprisen.
Det är ju så att varje gång Stockholm kallar, då förstår man åt var det barkar, så att säga.
Ja, exakt. Och i den här situationen, ja, vi hade det här för ett gäng år sedan när det var total haveri. Då skulle domaren bedöma utifrån hur mycket målvakten stördes. Och kan en domare bedöma, det var målvaktstränare, det var målvakter. Inte kan en domare bedöma hur mycket en målvakt blir störd. Nej, det kan förmodligen inte en domare göra. Och då gjorde man om regeln på det här sättet sedan några år tillbaka. Och vissa gånger får man sån här när man tycker att det borde vara ett mål, men samtidigt får inte Werner ut plocken för Secura är där. Så att håller du utanför målgården så blir det mål, typ.
Och Skellefteå, hade de varit lite mer effektiva under matchen, så hade ju den här matchen slutat 6-2 istället till Skellefteå. Så att det är ju inte, egentligen inte det de står och faller på, utan det är ju att Werner är bra och att de är ineffektiva.
Det är egentligen lite samma lika som det var i tisdags mot Leksand för Skellefteås del. Då var ju Leksand riktigt bra. Då var det Linus Södersson som stod rakt upp och ner på huvudet i den matchen. Så att, ja, det går väl på ett ut det där. Men jag måste säga, jag var imponerad av Skellefteå. Och sättet man ändå driver matchen på i det stora hela. Det visar ändå det topplaget man ändå är och vilken underhållande hockey man kan bjuda på.
Ja, verkligen. Skellefteå är ett lag för den absoluta toppen och kommer förmodligen spela åtminstone en semifinal här under vårkanten. De är starka och nu har de ett fulltaligt lag också. Det kvittar ju liksom vad som händer. Man slänger in Frans Hara och så ser han komplett SHL-mässig ut utan några problem.
Det är det som är. Det finns ju inget lag som kan lyfta upp juniorer som Skellefteå kan göra och få dem att se alltså bra ut direkt.
Nej, men en spaning där. Salomonsson kommer ju tillbaka nu, han har varit avstängd. Anton Olsson är redan utanför laget. Är det inte läge
men
att...
Anton har ju en hjärnskakning. Jag vet att han fick en rätt tuff smäll här för en dryg vecka sedan mot Örebro.
Han har väl kanske haft lite problem med det tidigare i karriären. Men egentligen så är han ju överflödig i Skellefteås backuppsättning.
Absolut, det är han. När han väl är tillbaka så blir han ju den extra spelaren då. När dessutom bara Hara som har gjort det minst lika bra som Anton Olsson, så är det klart. Men han har haft två hjärnskakningar på kort tid. Han åkte på en mot Isak Brännström i HV71 och en från Glenn Gustafsson mot Örebro. Så att
och det finns en historik sedan tidigare i karriären också. Vad jag vet.
Han är ung, han behöver kanske vila. Så att vad han spelar imorgon just nu kanske inte är det viktigaste.
Ja, så är det väl med Anton Olsson. Men du, är du fortfarande lika säker på att Tingsryd klarar sig? Jag sett att vi ska återkomma till detta varje vecka här nu. Du har haft en diskussion med en Tingsryd-supporter som inte alls är lika säker som du. Nu vann ju Almtuna borta mot Östersund, i och för sig samtidigt som Tingsryd torskar Djurgården. Men kändes det inte som det var den sista stöten på Östersund när de inte slår Almtuna hemma, som har tappat två bärande spelare?
Ja, imponerad av Almtuna vinna igen, alltså med Harlestam och Ragnarsson borta. Men med tanke på att Tingsryd nu säljer Trent Bork. Den är rätt tung alltså. Han spelar ju mycket. Det är Åkerström som spelar mest och han därefter. Så att det är klart, men det är för mycket poäng. Det är för få matcher, så att jag har slagit fast det sedan tidigare. Och som du säger, just hade Östersund vunnit den här matchen, hade de tagit en trea här, då hade jag vacklat lite. Men ja, nej.
Nu har ju Tingsryd ändå på något sätt stökat av Djurgården borta och Brynäs borta. Tar en poäng i Gävle också. Så att jag känner ändå att Tingsryd är lite för stabila för att klappa ihop totalt. Även om Östersund får en jäkla fart i slutet, så hade Östersund behövt denna trean också.
Men det är rätt roligt att slå fast saker, för helt plötsligt är man jäkligt intresserad och hur det går för Tingsryd i en match. Liksom, ja. Så här. Och hur går det för Östersund och Tingsryd? Det är nästan det första man kollar i tabell eller ja. I resultat.
Så du medger att du är lite stressad över det, att nu har slagit fast?
Ja. Absolut, det är lite stressad. Jag trodde inte att Östersund skulle rycka upp sig så pass mycket som de faktiskt har gjort.
Nej, så är det väl. Men när vi är inne på Hockeyallsvenskan, nu måste vi ändå hylla honom. Vi har hyllat honom mycket sen tidigare. Marcus Eriksson, nu är han bäst.
Ja, han tog rekordet i lördags och mot Västerås. Så inte bara rekordet, han, när han väl hade tagit det så passade han på att göra ett par pinnar till. Bara för att markera att liksom, det här rekordet har man inte. Så att, jätteimponerande av Marcus Eriksson och hans karriär i stort. Liksom, och framförallt nu tycker jag visat i Södertälje vilken klassspelare han är.
Har det krävts att han ska flytta till Södertälje för att det ska bli någon form av riksintresse på honom? Ja, att han har arbetat absolut. I skymundan i hästen?
Definitivt. Om man hårdrar det så är det två som bryr sig om Vita Hästen. Det är ju inget lag som engagerar bortsett från deras supportrar egentligen. Så att det är ju lokalt. Sen har ju vi som kanske följer hockey sett att oj, det här är någonting. Men när det kommer till ett lag som Södertälje som har en större, bredare fanbase. Alltså ett lag som engagerar mer. Så ett topplag också. Så är det klart att spotlighten sätts på Eriksson på ett tydligare sätt.
Ja, han har ju varit i Västerås också, men då var han ändå inte lika framstående.
Nej, då var han inte så, nej absolut, då var han inte alls lika bra som han är nu. Och det kan vara en sån här grej som varit inne på tidigare, att han har liksom förstått vad som krävs av honom i förberedelse. Kanske att i Vita Hästen visste han, här behöver jag göra det här och inte mer. Södertälje, sett med nya ögon, kommer till Bogren där, ett lag som förväntas vara i toppen, då krävs det också en annan insats från det själv också.
Är han bättre än någonsin, kan man säga det?
Det tycker jag vi ska säga. Jag älskar att säga att någon är bättre än någonsin.
I 38 års liksom ålder.
Ja, så behöver man inte riktigt backa upp det, utan man kan bara säga att han är bättre än någonsin. Men en sak när vi ändå är inne på Södertälje. Julius Bergman lämnar mitt under säsongen. Det är inte mitt under säsongen, det är slutdelen av säsongen. Vad hände där?
Södertälje fick väl antagligen ett väldigt bra bud och kände att man är inte stod full med Julius Bergman. Nu spelar han väl ganska mycket och hade en framträdande roll i klubben. Men man kände väl att det var läge för varandra att gå vidare. Och de fick ett bra bud och frigjorde väl en ekonomisk post på honom. Så att då släppte man honom. Jag tyckte det var konstigt när man gjorde det. För du har ju ändå en skada på Vainio till exempel.
Ja, nej. Alltså, jag tyckte att det var jättekonstigt. Att för mig är det liksom, det saknar betydelse hur mycket pengar man får om man inte får in en spelare. För då,
men de kommer ju få in en spelare. Jag vet att de har varit på den här Trent Bork, men det är ett spel han spelar Geosson där om han inte får in en back, för han måste ju, precis, få in en back.
Det för mig in på det som alla som vanligt frågar om. Och ni som har skickat ut frågan, ni vet vilken ni är, och den här är, svaret är väl riktat till er. Det är ju, oavsett lag så är det frågor om silly season, och då vill jag ha lite silly season news. Har du någonting att bjuda på till våra poddlyssnare?
Det är ju totalt iskallt ute på silly season här och nu, men för nästa säsong så arbetas det ju febrilt hos sportcheferna. Jag hade ju nyhet i veckan om att Petter Granberg är klar för Växjö till nästa säsong. Växjö har lyckats landa ytterligare en pjäs som jag tänkte berätta för dig nu.
Oj. Det här är roligt, det ska ni veta det här. För jag vet ingenting, jag vet faktiskt ingenting. Och jag ser att du har något litet smile där. Så det här är spännande. Vad har Växjö landat in för något mer då?
Dennis Rasmussen är klar.
Oj, ja men det är bra. Ja, det är bra center,
ja, då, ja, men de får in någon form av grundstabil center som gör ett gediget jobb. Kan Växjö spel. Han är fortfarande hungrig, spelar landslaget här i BE Hockey Games i veckan. Han kommer säkert göra 28-34 poäng kanske, någonting i den stilen. Kommer bara passa hur väl som helst in i Växjö. Har väl säkert haft Jörgen i Davos också, om jag inte är helt fel på det.
Jörgen var assisterande i Davos då, när Rasmussen var där.
Så att om det nu blir så att Robban lägger av, vilket väl signalerna är, så kommer du ändå få in en grundstabil center som ändå någonstans bär vidare det Växjö Lakers står för.
Ja, och de har ju ändå en liksom, Kossela försvinner ju. Vad händer med Noah Östlund? Vad händer med Robert Rosén? De måste ju liksom täcka upp på den centersidan, och att då landa in Rasmussen. Sen har du tidigare lanserat att de borde värva Nick Shore också. Det är, för varje gång jag ser Nick Shore spela så bara lyser det Växjö om honom. Det är en liksom klockren Robert Rosén ersättare om nu Robert Rosén slutar.
Ja, eller en första center. Tänk att kunna matcha Shore, Dennis Rasmussen och så. Ja, i den bästa av världen så stannar nog Östlund en säsong till. Jag har ju svårt att se det hända. Jag tycker att Östlund är för bra. Han är ett första runda val där borta. Så att, ja, jag tror att de kommer att lyfta över honom.
Från det ena till det andra. Vad var du mest förvånad? Att Örebro hade 8-9 spelare som stämde dem. Stämde Örebro hockeyföreningen för uteblivna eller någon mellanskillnad i pensionsavsättning. Eller att Jon Knuts var bänkad hela matchen mot Örebro i lördags. Vilket var mest chockerande?
Ja, det måste jag ändå säga, att det är att Jon Knuts sitter på bänken hela matchen. Det måste ha varit någon skada ju.
Nej, 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 nej. Han har varit, enligt förklaringen, dålig i spelet utan puck.
Ja, men
han har
va?
Liksom bara flytit.
Nej.
Ja, men Leksand har ju en sjuk konkurrenssituation. Man hade ju också satt Unger Sörum på bänken. Mm. Alltså, så att, du har ju, det är tufft. Någon måste ju liksom hamna åt sidan lite.
Men, det, men att det blir Jon Knuts alltså.
Jag var tvungen att kolla upp. Jag var tvungen att faktiskt kolla upp det och letade mig fram till någon artikel där jag hittade att han faktiskt var bänkad. Jag såg han spela 0 minuter och tänkte jag, det måste ju ha varit att det var någon, han blev sjuk eller någonting sånt. Så att, men det var alltså mer förvånande än att Örebro har några spelare som stämmer för den egna föreningen.
Ja, så här spontant. Men det är klart att det är anmärkningsvärt att Örebro har 8 spelare som går i en ekonomisk tvist mot klubben under pågående säsong. Att det kommer ut. Det är ju klart anmärkningsvärt.
Men i det här fallet får man också skilja på det. Det är ju också, det är facket som driver den här frågan. Det är inte spelarna privat, även om det är spelarna privat som blir de som ska driva in pengarna eller få pengarna. Men det är ju arbetsgivaralliansen och då spelarfacket är oense om hur en viss del av mellanskillnaden ska fördelas. Och så här var det när jag kom hem från Schweiz. Då fanns det en IUP som hade landat in där klubbarna skulle betala 6% i en, som sattes undan på Folksam. Och då var det oense huruvida det var spelaren som skulle stå för den här 6% eller var klubben. Och det var ett jäkla bråk fram och tillbaka. Och då gjorde de bra klubbarna, eller de smarta, gjorde att det här är våran kostnad på kontraktet. Så när jag kom hem till Färjestad från Schweiz då, så stod det min totalkostnad på kontraktet. Medan det på andra föreningar inte stod det. De klubbarna fick då betala 6% extra på den lönen man tog ut. Vilket i mitt fall, när spelarfacket tog in kontrakten, de kunde inte driva den frågan för att det skulle bli juridiskt rätt. Det handlar inte om att lura klubbarna. Det ska vara juridiskt rätt i avtalen. Men i mitt avtal så kunde man inte göra det, för då hade Färjestad skrivit att den totala kostnaden på ditt kontrakt ska vara x antal kronor.
Så jag har inte tagit höjd för detta, skulle man kunna säga då?
Nej, alltså det här var en helt ny grej för mig, hur den här mellanskillnaden. Jag tycker att det är, jag ska forska lite mer i det här under veckan.
För frågan är om våra lyssnare verkligen brinner för det, men ja,
nej, jag
det är intressant att veta.
Nej, men jag tycker ändå att det våra lyssnare kanske brinner för, det är om det går ut över en prestation på isen. Att det blir någon friktion mellan föreningen och så. Jag tror inte att det kommer
nej,
att
bli det. Nej, det har jag väldigt svårt
nej,
att säga.
Men om det skulle vara att landa in sånt, då är det ju intressant helt plötsligt. Men jag förstår huruvida det är 1% här mellan skillnaden. Jag ser att du har zoomat ut och försvunnit för det där domarrummet redan nu.
Ja, det kan vi väl säga.
Ja. Ja, men det är bra. Då tackar vi för att ni var med oss den här veckan, och så hörs vi igen nästa måndag.
Det gör vi alldeles säkert. Ha det bra. Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.